Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag heter Jesper Hoffman och jag sitter här med Björn Jonsson. 2 veckor kvar till julafton. Och dessförinnan så ska det såklart spelas en del fotboll.
Ja, det ska det göra. Det pratade vi väl om förra veckan att det även är en match på julafton den här gången. Mm. Och vi har ju även varit inne och touchat på att det här är en väldigt rolig säsong. Mm. Nu hade vi en midweek och en helgomgång. Jag måste säga det att det blir ju bara roligare och roligare. För det är väldigt mycket konstiga resultat. Jag vet inte om det är rätt ordval. Men det känns, det är många resultat som jag i alla fall inte såg på förhand. Nej. Speciellt den här, vi ska inte prata så mycket om den här midweeken. Det kan man lyssna på torsdagsavsnittet om man vill höra mycket där. Men där var det ju sett till förra helgen. Det var ju inte ett resultat som... på förhand kändes logiskt. Nej. Det svänger otroligt mycket och det är ju väldigt kul att följa, men det är nästan så här, det är en svår säsong att hänga med här, för det är svårt att göra analys på en match och sen kommer det en ny och så blir det tvärtom och sådär, men det är väldigt roligt. Det är en riktig berg- och dalbana den här Premier League.
Ja, och det känns som att det är ett enda stort getingbo. Det är väl 3 lag där nere som har det väldigt jobbigt då i botten. Nu känner man bara så här, hur ska någon av nykomlingarna kunna hänga kvar, ja, när Everton faktiskt spelmässigt är ett mittenlag snarare än ett bottenlag, men ja, just nu befinner de sig där i tabellen då, på grund av att de blev av med de här 10 poängen. Och sen då en utav livlinorna, Bournemouth, de har ju faktiskt verkligen spelat upp sig. Vi satt ju och diskuterade här med Iraola om det skulle vara som så att man sparkade honom, men där har man haft tålamod, gett honom tid och nu börjar vi faktiskt se resultat på det här. Så det är ju svårt att se att Bournemouth ska vara inblandade i någon sträckstrid när vi närmar oss 38 omgångar. Det är väl Nottingham Forest då någon får hugga tag i här, men det känns som att de också har egentligen ett för bra lag för att behöva vara oroliga.
Fascinerande med alltså 3 av de 4 tränare som för stunden i Premier League imponerar mest är från Basken.
Ja,
alltså Arteta, Unai Emery och Iraola. På det har vi ju, om vi blickar ner mot Tyskland, serieledarna där, Leverkusen, Xabi Alonso, också från Basken. Jag tror till och med att de är från samma region i Basken, de här herrarna. Mm. Det är ju jag tror det var Axel Olsson som twittrade om det. Det är ett område som är lika stort som Falkenberg.
Precis. Ja, nej, men det är Gipuzkoa heter det området som ligger i Basken. Ja. De har ju fostrat de här 4 tränarna, Arteta, Emery, Iraola och Xabi Alonso. Och det är häftigt med dem då att alla verkar ju på utomlands, utanför Spaniens gränser, vilket jag tycker också är en extra fjäder i hatten. Ja. Det var som sagt Axel Olsson då som var med i torsdagsavsnittet just, duktig kommentator på Viaplay, som skickade ut den här tweeten. Det är något speciellt där, så det är väl dit man får åka och scouta då, nästa stora tränarämne.
Kanske något för United.
Ja,
eller Chelsea för den delen. Ja. Nej, men det är häftigt. Och det såg jag verkligen inte komma med Iraola. Everton som du nämner, säger att de inte hade blivit av med sina poäng nu. Då hade de haft 23, då hade de alltså legat 10 och skuggat lag som West Ham, Brighton och Newcastle.
Nej, häftigt. De gör det bra där. Men du, vi ger oss på matcherna och så liksom får vi in nyheter och andra sidospår i samband med dessa. Och som sagt, det var ju ett torsdagsavsnitt, vilket ju ledde till att matcherna som spelade torsdagskväll inte kom i avsnitt. Och jag tänkte att vi kunde baka ihop det lite, för Tottenham har ju spelat 2 matcher då, sen vi spelade in senast. Och jag satt ju och såg dem mot West Ham här torsdag kväll 21:15. Och det slår mig att Tottenham är ju typ ett av de mest underhållande fotbollslag jag någonsin har sett faktiskt.
Jag
drar det så långt. Ja. Jag tycker att det är så inslag av fart, kontroll, galenskap. Mm. Och ja, det är alla ingredienser för mig för att jag ska tycka att fotbollslag är väldigt underhållande. Men för den sakens skull är det ju som så att det också måste ge resultat. Och det har det ju i perioder under den här säsongen. Inledningsvis så gav det ju verkligen resultat. Sen åkte man på alla skador. Och jag har ju varit i en väldigt jobbig svacka. De hade väl inför gårdagens match mot Newcastle 5 matcher utan vinst. Var bara en var oavgjord då. Det krysset på Etihad 3-3. Men annars är det idel förluster. Och när jag såg dem då mot West Ham så var det ju en första halvlek som var enastående. Och man tryckte ner West Ham, liksom hela laget ner till mållinjen nästan. Men lyckades inte få in bollen. Och jag tycker att liksom när jag ser Spurs där då, de är ju väldigt skickliga i 2 av banans 3 tredjedelar då. Och då menar jag i uppspelsfas, liksom hur man kontrollerar ett mittfält och hur man hittar offensiva alternativ nära straffområdeslinjen. Men när man väl kommer dit har man haft det lite jobbigt. Framförallt att trä in bollar i rätt tillfällen då till den här fantastiska rörelsen som Spurs står för. Så då kände jag efter den här matchen då, alla vet hur det gick. Spurs leder i första halvlek 1-0 och man känner ju att ja, West Ham har inget att säga till om här. Det här kommer att rinna iväg i andra halvlek. Istället kommer West Ham ut och är betydligt mer aggressiva. Och Spurs tappar lite av sitt momentum. Och man från ingenstans förlorar den här matchen. Och då känner man, alltså, vad är det värt att spela den här otroligt underhållande fotbollen om man inte får resultat? Men så har vi gårdagens match. Där de faktiskt även då får med sig det sista. Och lyckas faktiskt göra mål. 4 till antalet. Och man vinner otroligt övertygande mot ett slutkört Newcastle.
Ja, apropå att inte kunna förutse resultat. Jag såg väl inte riktigt Tottenham stå med 4-0 mot Newcastle. Sen får Newcastle en reducering av akademisk betydelse i slutet. Men att de står där med bara minuter kvar och 4-0 mot Newcastle. Det här är ju, båda lagen är ju slitna. Sen klart, Newcastle har ju sitt Champions League-spel som tär på dem extra såklart. Men det är extremt imponerande. Återigen, vi pratade om det förra veckan. Dejan Kulusevski i en central roll. Vad bra han axlar den. Postecoglou hyllar ju honom efter matchen. Att han kan ta de här olika rollerna. Det är väl klart att Maddison kommer ta tillbaka den där platsen centralt. Och Dejan kommer spela ut till höger. Men det är ju... alltså han har ju sån teknik och sån fysik, ja. Dejan, som gör att han klarar av det. Spela upp bollen på honom. Han tappar inte bollen.
Nej.
Utan han kontrollerar den. Vänder bort spelare. Eller ställer sig i en position som gör att han inte blir pressad. Spelar bollen vidare. Han är smart. Han kanske inte är den absolut snabbaste spelaren. Men han är alltså så skicklig och som skalle och springer så otroligt mycket och har just den här fysiken att han orkar. Men också såklart, förutom segern, väldigt skönt för Tottenham att få igång Richarlison som har varit ett sorgebarn. Dragits med mycket skador såklart, men det är ju en spelare, när vi såg honom i Everton, vi alla vet ju potentialen med Richarlison.
Faktiskt.
Kanske kan det här vara lite vändningen för hans del. För det är ju ändå, jag vill ändå hävda att det är ju liksom en ex-spelare.
Ja, jag håller med dig.
Som kan göra skillnad. Men man har ju nästan lite gett upp hoppet med Richarlison. Mm. Men kanske var det här vändningen för hans del. Och sen Son då, som ju såg ut att grina riktigt illa mot West Ham. Och man tänkte att han spelar nog inte på söndag. Men det är ju något fascinerande med
så
de här
spelarna. Så har man ju känt förut med sån.
Absolut.
Han har ju haltat av många gånger. Men den här gången såg det ut som att han håller ju på att dö där på bänken.
Och det är liksom 5 i läkarteamet. Också, att det är lite så här, det är lite bedrövelse att fan, nu åker jag på en skada här. Nu är jag borta ett tag. Men så står han ju där och studsar vid avspark. Och 2 ass och en straff som han orsakar, eller som han fixar själv då, är väldigt smart. För han tappar nästan kontroll över bollen och gör det där rycket. Och, det brukar vi lite orutinerat springa på honom sådär. Men sen går det ju väldigt fort också. Men så att Trots skador på nyckelspelare, nu får man ju tillbaka en del här, men Romero tillbaka till exempel.
Ja, jag tycker att Romero är ju otroligt viktig. De behöver ju någon av Van de Feen eller Romero i den där backlinjen. Jag tycker Ben Davis kommer in och vikarierar på ett utmärkt sätt, men Romero är ju, om man bara, det är ju nära att han nästan får rött kort igår igen, om man bara, han måste lägga ner med de här helt dumdristiga satsningarna, för det kommer kosta Spurs så otroligt mycket. Men det är,
han kommer ju ta ett rött kort igen den här
säsongen. Han
kommer
ju tyvärr det, han måste få bort det, för han är en sån otroligt fin duellspelare, fina fötter, bra i offensivt straffområde, och ja, men man ser ju på honom att han är en ledare. Sen tycker jag även att Sar betyder mycket för det här mittfältet. Det är skillnad att få in honom, betydligt bättre fötter än Höjbjerg, och när man vill kontrollera matcher så som Spurs vill, då är det viktigt att båda centrala mittfältarna är skickliga med bollen. Sen har det ju varit, det blev ju problematiskt inledningsvis på säsongen, då började ju Son ute till vänster. Och där blev han lite, jag tycker han blev lite bred och lite isolerad ute. Man vill ju ha Son, han får gärna komma från vänster, men han ska ju vara centrerad så att han kommer så nära målet som möjligt. Men då blev ju problematiken att Richarlison var ju för svag och de hade ingen nia. Nu när Richarlison kommer in här, och han blir ju viktig på så sätt att nu försvinner ju, vi ska prata om det alldeles strax, när det är AFCON och asiatiska mästerskapen, afrikanska och asiatiska mästerskapen. Och då är det ju väldigt många Premier League-klubbar som blir av med spelare. Och Son, vi vet ju viktig han är för Spurs, då måste man få in en annat offensivt alternativ som levererar, och kanske att det här är starten. Jag började i och för sig ge upp hoppet lite på Richarlison, men det där är ju verkligen en spelare som vi har sett leverera i Premier League. Vi har sett honom leverera i brasilianska landslaget. Honom ska man bara få igång. Alltså den satsningen Spurs har gjort, en av deras dyraste värvningar, det ska de kunna få ut någonting av. Och nu kanske vi kommer att få se det.
Och är det någon som kan få igång honom, så är det väl Postecoglou?
Ja, men jag tror också det. Och den fotboll de spelar, det är liksom, den måste vara underbar för alla offensiva spelare. Att det kommer ju komma lägen.
Ja, jag har ju svårt att se Richarlison gå runt och känna att det här är inte min fotboll.
Nej, men exakt. Det handlar ju bara för honom att vara i rörelse. Då kommer det att dyka upp lägen. Och han är ju faktiskt skicklig i targetspelet också, tycker jag. Hitta bra alternativ. Men Son nu då, lite mer centrerad. Men kan fortfarande sticka djup som på. Då har han ju klivit upp i anfallspositionen. Men det måste de ju kunna nyttja. Att han också ska kunna sticka in bakom backlinjen och komma till lägen.
Men var det inte lite sorgligt att se Son en mot Trippier? Alltså det var ju som att Son gick på dig och mig ju.
Ja, men lite så.
När han står nästan och liksom steppdansar framför honom, och så gör han bara ett ryck, och så håller han nästan på att ramla om kull. Det var ju nästan funderat. Och Trippier som hade ju en riktigt tuff vecka. Ja. Alltså vi hade ju midweek-matchen när han, alltså mot Everton. Det är, alltså vid 70:e, då fick jag känslan att de här två lagen skakar hand på 0-0.
Ja.
Och så kommer liksom ett jättedåligt dålig pass av Trippier, och sen kommer det igen ett bolltapp, och så blir det 2-0 och till slut 3-0 då för Everton. Och här är han ju, han blir så bortgjord, så att vi vet ju Trippier, hans fina fot och hans styrka offensiv. Han har ju även varit bra defensivt.
Men för mig är det här en supertydlig signal på hur sliten han är. Det här är ju mentalt.
För det är ju en bra back.
Absolut, fantastiskt bra. Men han har spelat så mycket fotboll. Ja. Och de har ju egentligen uppbackning till honom. Alltså, de har ju Livramento som ska kunna vara där. Nu finns Emil Kraft också. Han kom in här.
Han får ju spela. Ja, eller hoppa in.
Men Trippier ska inte behöva spela match var tredje dag. Och det gäller ju fler spelare i det här laget. Men när listan är så här lång, så har det blivit samma 11 match efter match. Och vi har ju pratat, Newcastle har haft problem även innan de var slitna, att de inte alls kommer upp i samma nivå som de gör på St. James' Park. De har ju 5 poäng på bortaplan i Premier League i år. Alltså en seger. Och nu här mot slutet, 7 mål har de släppt in de 2 senaste matcherna.
Ja, det är ju inte det Newcastle man har lärt känna under Eddie Howe.
Liksom, det har ju verkligen så här, det var ett bra läge för Spurs att möta Newcastle här nu. Och de orkar inte med all den rörelse som Spurs står för. Och därför så rinner det på ganska ordentligt. Men skönt för Spurs. De borde ha vunnit i torsdags. Men lyckades inte alls på samma sätt sista tredjedelen. Det gör de den här matchen. Jag är också otroligt imponerad av Jan Kulusevski. Han är ju så omtyckt och älskad av sin tränare. När Madison kommer tillbaka, då flyttar man ju bara ut Kulusevski till höger igen. Men han är verkligen en mångsidig och nyttig spelare, just för att han kan hantera så många olika positioner. Sen tycker jag båda ytterbackarna Porro och Dougie, där har ju Spurs haft problem under många säsonger med att man inte har lyckats pricka rätt. Men båda de är ju väldigt bidragande, framförallt till det offensiva spelet. Och jag tycker att det ska bli kul att följa Spurs. De kommer inte slåss om några titlar i år, men får Postecoglou fortsätta att spela, liksom jobba med det här laget, få in lite spetsspelare på olika positioner, då kommer det här att bli väldigt bra, tror jag, i slutändan. Sen är ju som så att Spurs har ett problematiskt läge här nu i januari, för det är tre startspelare som kommer att lämna laget för de asiatiska och afrikanska mästerskapen, som drar igång där någonstans runt den 10 januari,
va? Ja, asiatiska drar igång 12 januari och AFCON drar igång, tror jag, 11.
Ja.
Nej, 13 januari.
Yes.
Och så håller på till där, ja, AFCON håller på till 11 februari. Om man går till finalen, då är finalen, och asiatiska tar slut 10 februari.
Mm.
Och det är ju klart att vi får ju se hur långt Sydkorea går då, med tanke på sånt.
Men de borde väl vara, utan att jag har kollat upp, ett utav lagen som kan vinna det där.
Ja, säkert så. Och kommer säkert gå långt, och det är klart att det kommer ju kosta Tottenham.
Sen har du centrala mittfältet med Bissouma Sarr. Båda de försvinner till respektive länder i afrikanska mästerskapet. Mm. Och det är väl... ja, där finns ju inte några ersättare idag. Jo, alltså, man kan slänga in Skip och man kan slänga in Höjberg, men då är inte Spurs lika bra.
Nej.
Och
sen kommer ett januarifönster, och man kanske kan plocka in lite spelare, men då ska de också in i laget. Och, precis. Och sådär,
och sen vet vi skadelistan med Maddison, som verkar ha fått ett bakslag också och är i bästa fall tillbaka i februari då. Så där har ju de lite att fundera kring, och det här blir ju såklart, det är inte bara Spurs såklart som tappar spelare till de här mästerskapen. Det finns många, framförallt afrikanska spelare, och den spelare man främst tänker på, det är ju Mohamed Salah, som ju förra gången när det begav sig 2 år sedan, så gick ju Egypten till final. Och skulle Egypten gå hela vägen, jag tittade på oddslistan här, de är ju inte huvudfavoriter, men de är strax bakom Senegal då, som är står lägst i odds.
Ja, värdnationen.
Ja, och skulle Liverpool gå till final, då missar han minst 4 omgångar utav Premier League. Salah. Lyckligtvis så är det som så att det är ett litet uppehåll där i mitten av januari, men 4 omgångar blir det minst, och kanske även en 5:e omgång. Vi kommer ihåg hur snacket gick senast när han gick till final. Då var han ju tillbaka bara 3-4 dagar efter att han hade förlorat en final. Sliten, besviken, slängdes han in mot Leicester, och sen gick det inte riktigt att känna igen Salah under hela vårsäsongen. Får se om Klopp tänker annorlunda här nu. Återigen, vi får ju följa hur det går för honom. Liverpool-supporterna bör ju verkligen hoppas på att de åker ur redan i gruppen. Men är det som så att man tar sig till minst semifinal, då missar han alltså matchen mot Chelsea på hemmaplan och Arsenal på bortaplan.
Ja, vilket är ju såklart är extremt tungt. Det är alltså i dagsläget 1:an mot 2:an som ställs mot varandra. Så att, det är ju jättetungt såklart.
Ja, men återigen, det är flera lag som kommer bli drabbade här. Och det är ju ett litet, det är ju FA-cupen där. Många spelar ju runt nyår där, nyårsafton eller nyårsdagen. Sen är det FA-cup, och nästa Premier League-omgång är just när AFCON drar igång. Jag kan tänka mig att klubbarna är lite förberedda här nu, för vi vet ju också om att det inte bara är det som sker, utan det är ju att många lag har långa skadelister. Och det pratade ni om igår i via Playstudion, hörde jag, om att matcherna har blivit mycket längre.
Ja, det var Niva som drog igång det i slutstudion då, efter just Tottenham Newcastle, att en aspekt här i... Vi såg ju den här intervjun i midweeken med Klopp, där han brusade upp när han fick en fråga om att nu blir det en tidig avspark igen, din favorittid. Och så blev han väldigt sur, han tog inte det skämtet särskilt bra. Han har ju varit på det här och just med spelschemat dessutom. Nu var det ju den här tidiga avsparkstiden som han inte tyckte var rolig.
Där förstår jag verkligen. Ja, vi har ju pratat mycket om det, börjar bli absurt.
Ja, det är nästan lite sjukt.
Nej,
det är nästan så att de gör för att reta.
Ja, men där, och så kan vi inte ha det. Då måste jag ha någon rättvis fördelning. Ja. Man ska behålla den här slottiden 13:30, vilket jag förstår ju inte. tv-synpunkt. Den är ju trevlig, jag älskar att slå på den där första matchen. Men då får man ju ha en rättvis fördelning över lagen som ska spela matchen.
Ja, det borde nästan vara så att Liverpool inte behöver spela några fler 13-13 matcher den här säsongen. Men just Klopp har ju varit, och många andra tränare också, har ju varit på det här med att spelschemat är för tufft. Men det som Niva lyfte fram var ju den intressanta aspekten att matcherna idag i Premier League är ju ungefär 10% längre. Mm. I och med att man lägger på så mycket tilläggstid på grund av time wasting. Och det är ju både första halvlek kan man ju lägga på 5 minuter, och det är ju ganska vanligt att det blir 10 minuter. Och då var det, tycker jag, också intressant med Ljungberg höra ur ett spelperspektiv att när han spelade, alltså vid 90 minuter, det här är ju liksom inga nyheter för någon kanske, men det jag tycker ändå var intressant att påminnas om det, att vid 90 minuter, då är man helt slut. Och så frågar man dem, vad blir det för tillägg? Ja, men det blir 4 minuter. Okej, okay. Ja, men vi kör 4 minuter. Men om domaren då säger, vi kör 10 minuter, alltså vid 90, då har man ingen kraft kvar. Man har tömt sig fullständigt. Och som det är nu, när speciellt de här topplagen som spelar Champions League, alltså jag kollar på Newcastle november, december, då ska de spela 14 matcher. Och på runt då 60 dagar. Det är ju liksom match var fjärde dag.
Utan rotation.
Och de har ju inte den bredaste truppen heller.
Nej, eller så här, den är väl ganska bred, men det är, alla har lämnat på grund av skador.
Ja, och det är klart att det påverkar. Och just det Ljungberg pratar om, att så här, ja, men vissa säger, ja men skador, ni pratar om skador hela tiden, men det är ju en viktig aspekt. Alltså, jag menar, förlora så här mycket viktiga spelare för alla lag, det drabbar ju alla lag just nu. Det är klart att det påverkar. Och just de här att man har, det är någonting man faktiskt måste ta i beaktning. Man ska försöka lösa den här time wasting problematiken. Att man lägger på 10 minuter, det sliter ju sönder spelarna. Ja. Sen kan jag tycka, vad gäller spelschemat och att det är tight matchande, alltså spelarna och tränarna i Premier League sitter ju på de högsta lönerna. Och nyligen så förlängde man ju tv-avtalet i England för Premier League, värt 88 miljarder.
Ja.
Så jag menar, klubbarna går ju med på dem. De ser de där 88 miljarderna och har liksom dollartecken eller pundtecken då framför ögonen och älskar det. Men då har jag sagt det förut. Förändra de där tv-avtalen. Sänker, halverar era löner och så ändrar vi spelschemat och gör det lite bättre för er. Ja, men går de med på det då? Nej, det kommer de inte göra.
Nej.
Så att jag menar, de här spelarna och tränarna, jag tycker att det blir lite hyckleri att samtidigt vara med och pusha upp de här enorma tv-avtal. För det är ju så, det är ju klubbarna som styr Premier League.
Yes.
Det är de som bidrar till de här sjuka summorna. Det blir lite... De har också bäddat för det själva.
Ja, men det är en bra
men
aspekt.
Men det påverkar ju.
Ja,
det gör det ju.
Absolut.
Och jag tror ju inte heller att lösningen på time wasting är att lägga på 10 minuter. Det får ju inte spelarna att sluta maska.
Nej.
Utan matcherna blir bara längre. Mm. Så att...
Den är här nu. Comeons nya sportsbook med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi! Come on. 18+, regler och villkor gäller.
Ja, det är ändå som så att Liverpool spelade den där 13-30 matchen. De har inget val, och det var en grinig Klopp där på i intervjun efter matchen mot vilka var de mötte då? Det var ju Sheffield United, va, borta. Nu åkte de till London och mötte Crystal Palace på Selhurst Park, och här får man ju på nytt bara lyfta på hatten för Liverpools mentala styrka då, i att kunna vända ett underläge från 1-0 till 2-1. Och det här var ju faktiskt en riktigt svag insats fram till slutet egentligen.
Ja, och jag tycker första halvlek, Liverpool börjar med att skapa en del lägen, men sen tar ju Crystal Palace över. Mm. Och jag vet att vi satt och skrev till varandra just det här med Salah. Alltså han var ju direkt svag första halvlek. Dels var han anonym, och sen när han fick chansen, jag vet att han hade två bra lägen att spela vidare bollen. Han bara slår bort bollen. Enkla misstag. Mm. Men vi sa samtidigt, nej, han kommer göra poängen då.
Ja, ja.
Alltså, för det
han har. Det är
styrkan. Ja, det är ju verkligen styrkan. Han har ju det i sig. Mm. Det spelar ingen roll. Han kan göra en dålig första 45. Han kommer ändå stå där med 1+1. Vilket är väldigt starkt. Lider lite med Crystal Palace. Jag tycker att utvisningen på Jordan Ayew, det andra gula kortet, förstår jag inte alls. Jag tycker att det är ju en frispark, absolut. Men att ge det andra gula för den, vad ska man kalla det, tacklingen eller kapningen. Han går ju liksom in med ben, det är ju inte stenhårt. Han stoppar ett anfall, visst, men det är inte så att spelaren är ensam efter Ayew. Det tycker jag är väldigt hårt alltså. Men absolut, jättestarkt av Liverpool att vända den här matchen. Och att få avgöra med det där snygga målet också.
Det går ju att ställa sig i två olika ringhörnor. Antingen så ser man oroligt på läget för Liverpool, att de spelar för dåligt just nu och att de kommer att snart börja lida utav det, att man inte alltid kan vända matcher på övertid. Eller så konstaterar man att det här är en otrolig styrka och att det spelmässiga snart kommer att lossna för dem och att de då har den här bufferten. Nu leder de Premier League, Arsenal förlorade i helgen och City har haft det problematiskt på slutet. Så att det är snarare som så att när Liverpool börjar spela riktigt bra fotboll igen så kommer man att bli fullständigt livsfarliga. Och jag väljer nog, du ska få säga vad du tycker, men den andra taken här, och jag tycker att det är perfekt för Liverpool nu att de möter Manchester United till helgen, för det är en sån där match där de kan ta avstamp mot att stå för en väldigt bra prestation. För det, jag tycker mig se, ja, vi kan ju bara minnas 7-0 matchen här i våras, och jag vet ju att Liverpool på Anfield mot Manchester United ta fram nästa nivå, och det skulle de behöva nu, för sen efter det väntar ju också även Arsenal. Så att jag ser en otrolig styrka i Liverpool. De måste prestera bättre över tid. Den här typen av insatser kommer inte räcka hela vägen, för det är ju vad Liverpool siktar nu faktiskt. Det måste man ju faktiskt, det är möjligt att de, det är klart att de inför säsongen ville gå och vinna titeln, men de kände väl en ödmjukhet i att vi hade en jobbig fjolårssäsong, vi nådde inte Champions League, vi bygger om det här laget, vi vet att City är vrålstark och näst på tur kanske är Arsenal, men så har man haft den här säsongsinledningen. Och nu leder man Premier League, och då är det ingen snack om saken att man går för det.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, om vi tittar på ettan och tvåan. Arsenal är det laget som har avgjort flest matcher i slutskedet på matcherna. Det är 4 stycken de har gjort det på. Och kanske inte varit klockrena i de fighterna heller. Och här gör Liverpool det också. Så det är ju en styrka att man har. Och det blir ju det. När matcherna går mot slutet, då är det ju klart att de bättre lagen har ju den här lilla extra styrkan. När motståndaren går på knäna så kan de pusha på lite extra. Så att, nej, men det är klart att det är starkt. Om man ska ta den där Liverpool-Manchester United, bara förutsättningen inför är ju att Liverpool ska möta Saint-Gilloa i Europa League. Yeah. Liverpool är redan klara 1-0, så att de kan ju rotera hur mycket de vill i den matchen. Det spelar ingen roll. De kommer ta första platsen där och gå vidare. United har Bayern München på Old Trafford i veckan och måste ju vinna den matchen. Mm.
Och hoppas på bra resultat också i Köpenhamn.
Ja, precis. Så det blir ju, det är ju en svintuff match för Manchester United, som ju förutom då alla problem runt omkring och pressat läge, så är det ju just vad gäller matcherna i veckan som kommer här, så är det ju lite olika förutsättningar på det sättet.
Ja, det får man verkligen säga.
Så att det är ju en fördel för Liverpool också såklart. Nej, jättestarkt av Liverpool.
Många
Crystal Palace borta är ju inte lätt.
Nej, det är ingen lätt match.
Även om Palace har haft det lite tufft.
Ja, de är lite sämre och har en del skador nu också. Så att det är kämpigt för dem. Men här kommer de faktiskt upp i nivå. Liverpool är, jag vet inte heller, men när man pratar mycket om den här problematiken kring tidiga matcher och tätt spelschema, då kanske man känner efter lite också. Och det var lite så jag kände, att Liverpool hade ingen energi i den här matchen. Och det är ett Crystal Palace som går upp till 1-0, och då känner man att det här ska inte Liverpool kunna vända idag. Men det finns så otroligt många matchvinnare i det här laget också. Mm. Salah gör alla sina poäng, men du har ju liksom Núñez Díaz, nu Jota out, du har Gakpo, du har Harvey Elliott, du har Szoboszlai, nu McAllister skadad, men det är också en spelare, han har ju visserligen bara gjort något enstaka mål, men det är nog en poängskörd som kommer förbättras. Du har ju även från backlinjen Trent Alexander-Arnold som har klivit fram, så att Liverpool har ju spelare att kunna skicka in för att förändra matchbilder, och det blir ju väldigt viktigt i den här typen av skede av matchen, när det står ja, men Liverpool trycker fram sina positioner. Crystal Palace är ju en man mindre, men också känner sig nöjda såklart med poängen. Då är det den här gången då Harvey Elliott som kliver in och dunkar in 2-1. Är imponerande
och vad
att vinna.
Och tider så blir det ju, nu blir det ju skönt. För då har ju Liverpool då den här 13-30-matchen som spelats. Saint-Gilloire på torsdag som de kan spela B-laget med om de vill. Och sen har de då 17.30 på söndag. Så ja, nu får de ju ganska lång vila, yes, på det sättet.
Ja, och United då, som dessutom saknar Bruno Fernandes.
Ja, men alltså...
Som tar på sig det gula...
Ja, alltså jag,
du hyllar honom som ledare här förra veckan.
Ja, precis. Jag får checka upp min dumstruta. Ja, precis. Jag går in och raderar nu. Nej, men jag går ju lite emot, gick ju lite emot det här med hans kroppsspråk. Och jag tycker att han... Det är många irriterar sig på. Och det, jag har full förståelse för det. Om man håller på United, det går dåligt och han står där och gnäller. Men samtidigt, han är ju Uniteds bästa spelare. Jag tror att han visar ett ledarskap. Det är svårt att veta hur han är.
Bruno Fernandes ledarskap som är Uniteds problem.
Nej, det är inte. Men
det där var idiotiskt.
Men att ta det där gula när du har Liverpool borta på söndag och det, alltså, och du ja, nej, det du får bara inte göra så.
Nej.
Det är så otroligt korkat. Bara av den anledningen. Bara av den aktionen skulle jag nästan bli av med kaptenen.
Ja, nej, det där, nej, men det var inte det, vad United, nej, behövde.
Det är så dumt.
Jag ska inte säga att man sitter här och är jätteförvånad att Bournemouth lämnar den där matchen med 3 poäng. Sen att det blir 0-3, det är ju givetvis stora siffror. Men United har ju tagit väldigt många 3 poängar här mot slutet där man inte har imponerat. Och vi har ju inte tyckt att det har varit någon förbättring spelmässigt i någon match egentligen. Sen har man... Ja, det är bättre försvarsspel har vi väl ändå kunnat se. När Maguire har klivit in...
Maguire blir månadens spelare.
Ja, vad tycker du om det?
Det är klart att han har väl ändå gjort det helt okej, okay, men ja, månadens spelare.
Mm. Ja, och Ten Hag då, månadens manager.
Ja, nej, det är ju, då tittar man ju bara på resultatet.
Ja, lite så. Men ja, det, någonstans kan jag tycka att Maguire med all skit han har fått, att det, han har inte mått särskilt bra, tror jag. När han har blivit liksom hela Englands hackkyckling. Så det var väl fint att han fick lyfta någon form av ett individuellt pris då. Men här var ju... United, ja, men de är ungefär, de är inte sämre än någon av de här matcherna när de vinner. Men det är väl klart att när man lite turligt vinner den där typen av matcher, då åker man på en snyting också, ibland. Och det kommer inte att bli bättre under Ten Hag under den här säsongen i alla fall. Det är så här det kommer att se ut. Mm. Och sen så får man hoppas att individuella stjärnor ser till att de istället tar ledningen och lyckas spela på resultat. Mm. För det är lite vad det är med United tidigare, är att när de har stått 0-0 och stått och vägt, då har någon lyckats kliva fram, antingen Garnacho med drömmål, eller McTominay dyker upp i boxen, eller så Bruno Fernandes som står för en läckig framspelning till någon. Men här åker man ju istället på en tidigt baklängesmål. Det blir, och då är det ju att när United inte tar ledningen, då känner jag att det är ganska kört.
Ja. Alltså, man kan inte ta bort segrar för något lag, men alltså när de gick i veckan och körde över Chelsea, det blir ju lätt att, jag tror att man blir lite lurad av den matchen, för Chelsea är ju riktigt svaga. Det är ju en dröm att möta Chelsea just nu, och hur stora växlar ska man dra av den? Ja, men det är klart att det är alltid starkt att vinna matcher, och slå Chelsea liksom, det ska man väl ändå ha cred för, absolut. Men jag tror att man blev lite lurade av den segern. Jag var inne på det förra veckan. Jag har sagt tidigare, jag tycker ju att United ska byta manager. Och jag vet att många United-supportrar som hör av sig och reagerar och tycker att...
Det har inte hjälpt tidigare, är ju argumentet
och
emot
det. Jag menar att nu ska man ge kontinuitet och sådär. Ja, men man ska ju ge kontinuitet om det är någonting som man tror på. Men man kan ju inte bara ge kontinuitet och satsa på kontinuitet bara för sakens skull. Då ska man ju se någonting, lite som Arsenal gjorde med Arteta. De var ju fast övertygade om att vi ser någonting här på sikt, ja, och får betalt för det. Jag ser inte det hända. Nej. Med Ten Hag i United. Och då kan man inte bara slänga sig med att liksom, vi har bytt massa tränare och det har inte funkat, nu måste vi satsa på den här. Ja, men om det inte är rätt man på plats, ska ni då wasta 3 säsonger till och sen säga nej, det gick inte.
Nej. Nej, jag håller med. Det finns inget i Uniteds sätt att spela som får mig att tro att det här kommer att bli bättre. Utan det är bara just nu att hoppas att Marcus Rashford blir glad igen. Och att någon av de här ja, Martial är skadefri eller att Rasmus Höjlund helt plötsligt hittar tillbaka till formen. Men annars är det väldigt lite som talar för att Manchester United kommer att kunna blanda sig i kampen om Champions League-platserna. Och det är väl såklart målet inför säsongen. Man har fortsatt att spendera mycket pengar och man tog sig dit i fjol. Och man är där just nu, även om man förmodligen då blir utslagen i veckan. Sen har United också en gedigen skadelista. Men det är ju faktiskt som så att även när de där spelarna hittar tillbaka så kommer inte United att spela en så mycket bättre fotboll. Men de får in individuellt skickligare spelare. Men det är inte som så att vi kommer att kunna se en spelidé bara för att de är tillbaka.
Nej, så är det ju. Och sen, visst, man är ju bara 3 poäng bakom Tottenham på femte platsen, som ju kan betyda en Champions League-plats. Men man är 6 poäng bakom City på fjärde platsen.
Ja, men man är, man är chanslösa på de här Europaplatserna. Man har levt de här segrarna man har tagit, de har ju inte varit övertygande. Och det är ju snarare den här typen av resultat vi kommer få se mer av. Sen kommer United också vinna fotbollsmatcher. Men det är helt omöjligt. Helt omöjligt, säger jag nu. I december. Att Manchester United spelar Champions League nästan.
Ja, läget är just nu,
ja,
absolut.
Nej, men sen kan det komma in. Sen kan det att de byter tränare och att de får in massa spelare och får träff på det. Jag tror ju inte att man kommer byta tränare. Jag tror att man väntar till nästa sommar just av den anledningen att man inte riktigt vet vem man ska ta in. Och det måste bli ordning i ägarfrågan och i ledningsgruppen. Men sen så kommer det nog att ske förändringar.
Och man kommer ju gå för, det verkar ju som att man går för en anfallare i januarifönstret. Vi får väl se, det senaste ryktet tror jag var Gyrassi. I Stuttgart där som har öst in mål. Men vi får väl se vad som händer. Men 18 gjorda mål. Det är bara bottenlagen som har ungefär lika dålig mål.
Och det sa väl vi också ganska tidigt in på den här säsongen, att hur ska Rasmus Höjlund kunna utvecklas i det här laget? I det här, alltså, det är ju ett virus i laget, så det är ingen idé att plocka in unga talangfulla spelare, för de får ingen utveckling.
Nej.
Det är omöjligt för dem. Mm. Vilket gör ju också Rasmus Höjlunds val väldigt märkligt, även om jag förstår att det är väldigt svårt när United lyfter luren. Men är man i Atalanta så är man på en ganska bra plats. Och man bör akta sig kanske för att gå till världens mest misskötta klubb. För det är de faktiskt.
Big Six är ju sponsrade av ComeOn, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och de har också precis kommit med en ny bettbuilder-funktion som betyder att du kan bygga ihop ditt egna spel till en specifik match. Det vankas ju Champions League-spel igen den här veckan, och det är ju en perfekt tillfällighet att testa den här bettbilder-funktionen hos ComeOn. Jag har siktat in mig på matchen mellan Man United och Bayern München, som kanske är den matchen som betyder mest den här veckan. Man United måste ju vinna, samtidigt som de får hoppas på kryss mellan Köpenhamn och Galatasaray. Och jag har byggt ett förslag på bettbilder på just den här matchen då. Och mitt förslag lyder att Manchester United ska vinna, att båda lag gör mål, att Bruno Fernandes gör mål i matchen och att det kommer bli en ribb eller stolpträff i matchen. Och de här 4 spelen ihop får jag ett odds till 11 gånger pengarna. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi tackar ComeOn som är med och möjliggör Big Six.
Du, ett lag som inte är så misskötta och ett lag som visar på vad som, en klubb som visar på vad som kan ske när man prickar rätt på tränarposten.
Ja, herregud.
Det är ju Aston Villa.
Ja, alltså, och vet du vad det också säger? Säger ju någonting om Steven Gerrard där också.
Ja, det gör det verkligen. Vilket och jag vill inte kritisera Dean Smith allt för mycket. För han gjorde det bra. Sen var det ju nog, alltså han tog upp Aston Villa. Sen började ju, Aston Villa har ju verkligen spenderat sen man klev upp. Sen var det nog dags att hitta en ny typ av tränare. När Grealish försvann och en tränare med tydligare spelare, det som kunde hantera bättre spelare. Steven Gerrard kliver in och är inte vad Aston Villa behöver. Nu är Unai Emery där, och vi får bara konstatera att det är ett makalöst bra Aston Villa som har, är det 15 raka segrar i Premier League på hemmaplan?
Ja, precis. Jag tror att det är det.
Det är väl där vi landar. Mm. Och inom loppet av 3 dagar så slår man alltså Manchester City med 1-0.
Ja. Alltså, 15 raka ligamatcher på hemmaplan.
Och man har inom loppet av 3 dagar slår man 2 världens bästa lag på hemmaplan.
Ja, och du nollar dem.
Ja, du nollar dem.
Ja, det alltså det, och då har även då innan det då spelar de liksom 2-2 mot Bournemouth. Men det har ju visat sig att Bournemouth är ju faktiskt ganska bra just nu.
Ja.
Nej, det alltså det är svårt att egentligen hitta orden för det som Unai Emery gör med Aston Villa. Och visst, alltså det är klart att de har ju plockat in bra spelare. Men alltså, McGinn är ju typ bäst på plan mot City. Och han är ju även bra mot Arsenal, till exempel. Så att, det är ju, jag sa ju i början på säsongen, jag trodde ju väldigt mycket på Brighton. Brighton tappade många spelare, har också haft skador och har ju varit inne i en rejäl formsvacka här nu.
Det är ju Villas fördel att de släpper inte sina spelare, för de har en ekonomi att behålla dem. Sen ska ju också sägas att det inte har varit spelare som hela fotbolls-Europa jagar. Det har ju mer varit fallet i Brighton, att det är väldigt många spelare som har varit attraktiva. Här är det ju men spelare som är ganska nöjda med att vara just i Aston Villa.
Mm.
Så det är en stor skillnad.
Ja, ja verkligen. Och det är ju inte det är ingen liten klubb, och det är ju i en näst största staden i England, och att spela för Villa. Och man ser ju det liksom på Villa Park, vilket tryck det är och hur...
Ja, men lite alltså, det går ju verkligen att dra jämförelse med Newcastle.
Ja,
symbios med publiken, den här frenesin i spelet, högt pressspel, modiga är allt de gör, och ramstarka bakåt. Och, minns du öppningsmatchen? Newcastle, Aston Villa 5-1.
Mm.
Då hette mittbacksparet Konsa och Mings.
Mm.
Idag heter mittbacksparet Pau Torres och Diego Carlos. Mm. Och det har ju blivit en riktig fullträff, får man säga.
Pau Torres hade lite tuff inledning på säsongen, vet jag. Han rent fysiskt hade ganska tufft, men har ju spelat upp sig ordentligt. Och dessutom har man ju plockat, alltså det är fascinerande med Martinez egentligen. Som också är så där, han är så där, kan ju vara riktigt äcklig i matcher när han håller på och slänger sig och gör grimaser och tjafsar med motståndare. Men alltså Martinez var ju, han var ju extremt länge i Arsenal. Jag tror att det liksom, han var väl typ 9 säsonger i Arsenal, spelade ju typ totalt sett 35 matcher eller något sånt där. Mm. Och man tänkte liksom, vad ska det bli? Jag var ju utlånad hur mycket som helst och sen var det där sista säsongen, var en ganska, fick jag ju spela en del och var ganska bra. Men ja, vad kommer hända med honom? Att gå till Villa. Sen bara bli världsmästare. Mm. Spelar nu i ett av världens mest fascinerande lagbyggen. Och rankas ju som en toppmålvakt helt plötsligt. Det är,
och där har det ju också varit snack om att efter VM-guldet och att hans status har förbättrats, att han skulle vilja vidare. Och det är väl klart att han nog gärna skulle vilja vara i de absolut bästa klubbarna som slåss om titlar. För där är ju inte Aston Villa ännu. Vilken annan säsong, eller inte vilken annan säsong som helst. Men när man vet att City sladdar. Jag går ju tillbaka till 14-15 året där många av topplagen hade det jobbigt. Då gick Leicester upp och vann den här sjuka säsongen. Men,
då var Martinez i Rotherham.
Ja, det är stört. Där Victor Johansson är svensken. Nej, men då kanske man till och med hade börjat prata om Aston Villa. Så liksom, kan det här räcka hela vägen till en titelstid? Det tror jag absolut inte i år. För jag tycker att även om City sladdar,
så
är topplagen lite för bra. Du har både Arsenal och Liverpool som är bra. Så det kommer inte räcka. Men Champions League-drömmen är ju där i allra högsta grad. Och det är ju om något verkligen gott nog för Aston Villa en sån här säsong. Ja. Men Martinez tror jag är på en ganska bra plats. Varför ska han lämna det här laget om han får spela Champions League? Däremot spelar de inte Champions League, då kan han bli aktuell. Sen vill jag ju säga det, att jag tycker att Arsenal gör en ganska bra match.
Ja, det håller jag verkligen med om.
Framförallt i första halvlek, där man har lägen att göra mål. Mm. Och det är att man inte får in bollen. Och där har vi pratat lite om att de kanske skulle behöva få in ett monster där framme. Mm. Lite som City. Det känns ju som att Arsenal går lite i Citys fotspår, naturligt, eftersom Arteta och Pep är lika varandra i sitt sätt att jobba. Och man har väldigt bra kontroll över matcher och man skapar läge. Jag tycker att Arsenal har väldigt hög lägstanivå.
Mm.
Det är inte alltid man är fantastiska, men väldigt hög lägstanivå som kommer att räcka väldigt långt den här säsongen i såväl ute i Europa som i ligan. Men ibland då så saknas den där sista spelaren som slår in bollen. Och jämför med i år så är det som så att Arsenal har ju fördelat ut målen. Alltså det har kommit in lite fler spelare som kan slå in den i form av Kai Havertz, du har Trossard, du har Declan Rice som har klivit fram, du har den vanliga trion också, och det är ju Martinelli, Saka och Ødegaard. Men om du tittar på deras fjolårssäsong, Saka gjorde 14 mål i fjol. Mm. Han har gjort 5 hittills, så det är väl godkänt. Du har Ødegaard, 15 i fjol, 4 i år. Många utav, eller både för Saka och Ødegaard, de delar lite på straffansvaret, så några straffar är där också. Martinelli, 15 i fjol, 2 i år. Mm. Så de här behöver ju steppa upp. Jag säger inte att de är dåliga, men i ett sånt där läge när de trycker ner Aston Villa, då behöver de ju få in någon som skickar in bollen. Ødegaard slarvar här i något läge. Så att jag tycker, vi var inte, du och jag kände väl kanske när vi pratade lite silly season här för några veckor sedan, att det hade väl varit bra att få in en anfallare, men det kanske inte är akut. Jag ska inte säga att det är akut, men nu när Arsenal ändå är så bra i år, ser att City sladdar, de ska ju precis som Liverpool bara gå för det här. Mm. Och kanske då att man öppnar plånboken och plockar in ett monster uppe. Jesus är jättenyttig och bra ut i spelet, fin i längsspelet, tar sig ut på kanter, river sönder sår i motståndarnas försvarsspel. Men han är ju ingen naturlig målskytt. Och det skulle jag gärna vilja se, precis som City gjorde när de plockade in Haaland. Att Arsenal i sitt utvecklande av det här laget plockar in en målskytt framme.
Nej, men det håller jag med om. Jag tycker att de behöver det. Jag håller verkligen med
dig. I en sån här match, när man skapar det där trycket, så kan det ju, ja men det, helt plötsligt så skickar Ødegaard in den i bort, eller Saka. Men ibland så går det troll, och då är det ganska bra att ha den där.
Och dessutom den aspekten att plocka in en spelare. Nu får vi se, det har ju pratats om Ivan Toney, det har pratats om Ollie Watkins, det har pratats om Osimhen. Men just det här att få in en spelare som kanske inte kommer från Premier League blir ju också en utmaning för motståndaren då. Att en helt ny spelare som man måste lära känna när vi går mot vårkanten. Det tror jag mycket på, än att kanske ta typ Ivan Toney, som tror jag inte Villa släpper Watkins. Eller allt har ett pris, men jag tror inte Arsenal är beredd att betala så mycket. Men jag håller absolut med att de behöver en anfallare. Vad gäller Martinelli, så tycker jag att han har ju han gör ju en ganska bra match. Konsa har ju en del problem med honom, och där tycker jag också
snyggt att Martinelli är alltid bra i spelet.
Men sen blir det inte någon riktig slutprodukt. Däremot så tycker jag också var snyggt av Unai Emery. Han ser ju det där problemet, rätta till, byter ut Konsa sen, tar in Matty Cash. Han gör ju en del skickliga byten här. För de är ju, precis som du säger, de är ju under press, Aston Villa. Kanske inte så konstigt heller, man gör tidigt mål redan efter 7 minuter, att det blir att motståndaren får styra och ställa mycket. Men Arsenal gör det mesta rätt i den här matchen. Det är ju lite straffsituationer. Vi har ju en armbåge också på mittplan som hade kunnat bli rött. Vi är en straffsituation med Jesus när han blir sparkad på foten. Som man väljer att, som vi har varit inne på det tidigare, bedömning. Att inte bedöma. Här valde man att inte, man hade kunnat blåsa straff där. Nu gjorde man inte det. Det kan man ju diskutera. Alla kan tycka vad de vill där. Det är väl lite 50-50 kan jag känna. Men man gör,
det är en handsituation där bollen tar på alla händer.
Ja, precis. När de faktiskt, Arsenal har en boll inne och den hans situationen är ju
den är på cash
och sen går den ju på Kai Havertz och sen in i mål. Men
det här gäller ju inte bara Arsenals bord, men det är så tröttsamt när varje match, och det är ju så i hela Premier League nu, vi har pratat domslut, alla matcher handlar bara om domarna. Hur tröttsamt är inte det?
Nej, och då tycker jag man kan vända på det till den här matchen. Vilka, alltså två extremt bra lag som är kul att följa. Också kul då med Kai Havertz som har verkligen bästat upp formen här. Hur bra han har varit de här senaste matcherna. Det är väldigt positivt för Arsenal. Men jag håller med dig. Jag tycker att det är klart att det är tungt att förlora den här matchen. Men Arsenal gör en bra match. Yes. Det hade lika gärna kunnat sluta 1-1. Det hade kunnat sluta åt vilket håll som helst.
Men Arsenal håller en sån hög, återigen, hög lägsta nivå. Det är sällan man ser Arsenal göra riktigt dåliga matcher. Sen går det säkert att ta av och göra fler topprestationer. Men de topprestationerna ska ju framförallt komma i vår. Det är liksom inte här och nu någon liga avgörs. Samtidigt är det ju här och nu en liga kan förloras. Men där har vi inte Arsenal, utan de är ju en poäng bakom då Liverpool. Och snart då så möts de ju i en riktigt häftig match på Anfield. Dagen innan julafton. Det blir väl julafton för alla oss fotbollsälskare. Men det ska bli jäkligt intressant att se. För det är två lag som har mer att ge, båda två. Men håller en hög nivå. Och den blir viktig för säsongen, tror jag.
Ja, absolut. De där två matcherna, när de två lagen möts, kan ju avgöra hela säsongen.
Ja, definitivt så. Ett lag som inte har med titeln att göra, det är ju Chelsea, va?
Det kan man väl sticka ut hakan och säga. Ja. 12:e plats just.
Sämre än i fjol, va?
Sämre än fjol, absolut. Hade man ju bytt Tuchel till Potter. Men då ska man med sig att under den här perioden så började det var faktiskt... då började ju Potter, då kom ju en del poäng. Det var ju sen mot januari det började gå riktigt dåligt. Men absolut, alltså jag menar, jag kan ibland... Alltså Pochettino får ju så mycket lovord hela tiden. Och jag minns hur slaktad Potter blev. Men jag menar, nu är det ju frågan... Jag säger inte att man ska sparka Pochettino. Men det är ju hela klubben Chelsea och med alla... Man har alltså spenderat 1 miljard pund... sen Todd Bowley tog över. Och det här är det man ser. Alltså det ska inte gå.
Det går inte att prata långsiktigheter. Nej, det går inte att prata. Och jag är så här, jag har själv blivit lite lurad av honom. För jag tycker återigen att Chelsea i framförallt mot de större lagen, eller mot de bättre lagen, verkligen stått för imponerande insatser. Och man har perioder i matcher där man är riktigt jäkla bra. Men det handlar om 90 minuter. Det handlar om att kunna visa upp det i olika typer av matcher. Och det gör man inte. Och det här tycker jag, det är klart att det är återigen så finns det perioder här där man trycker ner Everton. Men man har liksom inte, man saknar viktiga grundfundament för att kunna vara ett vinnande lag över tid. Jag tycker så här, som när de släpper in det här 2-0 målet, man tar inte närkamperna. Man smäller inte på i dueller. Det finns ingen ledare där ute. Och när man väl får tryck också, då saknas det spelförståelse där uppe eller kyla att kunna peta in bollen. Jag tycker bara att det är Cole Palmer där uppe som har någon form av spelförståelse. Conor Gallagher är väldigt nyttig i sitt pressspel, jobbar hårt, men det är ingen spelare som gör skillnad sista tredjedelen. Mudryk är ju precis lika usel som Anthony. Det är ju en spelare bara att glömma. Du har Broja Jackson som delar på sysslan där uppe på topp, och där tycker jag båda visar att det här är inte heller någonting att bygga vidare på. För att om Chelsea då menar på att vi har satsat väldigt mycket pengar, vi måste ge det här laget tid, för att om 2-3 år, då kommer alla de här spelarna ha tagit kliv, så att de gör oss till ett topplag. Men hur många, Björn Jonsson, av de här spelarna som gör det ute på plan är världsspelare om 3 år?
Ja, sett till den startelvan där...
Det är väl Enzo Fernandes då?
Enzo Fernandes.
Paul Palmer, kanske?
Ja, kanske. Det är väl de två. Badiashile och Disasi är väl två bra mittbackar egentligen. Men ja, nej. Alltså,
Kuchereya är det ju inte.
Caicedo
börjar man ju snart undra vad var det man fick in egentligen.
Gallagher är ju bra, men det kommer inte bli en världsspelare på det
sättet. Mudryk värdelös. Broja är inte tillräckligt bra. Jackson är inte tillräckligt bra.
Reece James kommer ju inte spela fotboll om 3 år.
Reece James får vi upp.
Han kommer vara assisterande tränare. Ja,
och där undrar man så här, han har missat nu, det är väl hans 17:e skada i karriären då, 24 år gammal, missat 87 matcher för Chelsea. Hur kunde man göra honom till lagkapten? För jag tycker också att det saknas liksom förut, ja men kollar man det Chelsea way, de har liksom haft ledare som John Terry. Jag tycker man hade en väldigt bra ledare i form av Rydiger som någonstans, Aspilicueta. Det har ju funnits liksom karaktärer där ute dragit samman laget.
Den extrema omställningen också för ett lag och för en klubb. Man byter ägare. Man har också haft en strategi där man, som du säger, man har tagit in världsspelare, rutinerade spelare som har burit det här laget, och vända på den steken nästan till 100%, bara ta unga, utvecklingsbara spelare. Att vända på den steken fullständigt, det är en märklig strategi. Inte ha någon mellanväg och liksom en liten övergångsperiod och blanda, utan det ska bara vara de här unga spelarna med stor potential. Jag vet det var också folk som skrev, du minns ju i somras när Chelsea då snodde Enzo Fernandes och Lavia, det var ju Liverpool som gick för de spelarna och de skulle ju bara in. Och alla Chelsea-supportrar gladdes över det, och Liverpool-supportrarna var rätt frustrerade. Jag tror inte någon Liverpool-supporter som just nu är säkert särskilt sitter och har svårt att sova på nätterna över det.
Och vilka korkskallar till spelare, ursäkta uttrycket. Hur fan kan man välja ett Chelsea i lågor före ett Liverpool med Klopp? Ja. Som ju visserligen hade tufft fjolår, ja, men vad hade inte Chelsea då? Men där man verkligen vet vad man gör och när man är ute efter en spelare så träffar man väldigt ofta rätt i sina värvningar. Då går vi till Chelsea som inte har lyckats med rekrytering på hur länge som helst. Jag tycker det är sorgligt. Och tittar vi då, 12, visst, man kommer väl kunna ta sig förbi Brentford, Fulham och West Ham. Men lagen ovan där, United, är inte heller bra. Men hur ska man ta sig förbi lag som Brighton, Newcastle, Aston Villa och Tottenham? Mm. Och för att de topp tre är ju liksom att Chelsea ska kunna tävla om en titel. Det är återigen, det är Palmer och Enzo Fernandes som man tror på långsiktigt i det här laget. I övrigt finns det ju inte en spelare att hoppas på. Nu gick målvakten Sanchez ut, men det gör väl inget, för han gjorde ju för en bra match på Old Trafford, men i övrigt så är ju inte det heller det en målvakt man ska satsa på. Utan man får återigen då hoppas på att det öppnas en plånbok här i januari, men framförallt redan nu börjar ge upp spelare. Mudryk, det är ju bara skeppa.
Ja, jag sa väl i början på säsongen här att jag... Då hade jag väl svängt lite kring Mudryk, att jag först trodde bara, så sa jag att det kommer inte bli någonting av honom. Och det står jag fast vid. Det kommer inte bli någonting av honom.
Nej.
Han är ju ruskigt snabb, Mudryk. Det ska han ha.
Ja,
men inte så mycket annat.
Man måste veta vad man ska springa också.
Ja.
Och det vet ju inte han. Nej. Han får satsa på friidrott. Men under 2023 har Chelsea spelat 26 ligamatcher och har i snitt tagit en poäng per match. Det är 17:e sämst i hela ligan. Bara Luton, Sheffield United och Burnley är sämre.
Ja.
Och de
man
har
åker ju ur med
de
siffrorna.
De har ju inte varit med. Ja, ja.
Mm. Alltså, om det...
Men här blir samma argument som i United.
Ja.
Ska vi sparka tränaren tro att vi träffar rätt igen?
De har alltså... det är alltså längre bort upp till en femte plats än vad det är till nedflyttning just nu för Chelsea.
Nu väntar ju dock ett jäkla dunderschema här för Chelsea.
Ja, det gör det.
Sheffield United här till helgen. Men hur många
av de här... Torskar man med 2-0 mot Everton?
Man har ju förlorat jättemånga matcher mot den typen av motstånd. Just Sheffield United ska väl inte gå att förlora mot, även om de vann i helgen.
Men det har jag ju sagt det förut, Chelsea har ju en väldigt hög högsta nivå, det har vi sett mot topplagen. Där har de gjort det bra, och vi har pratat om det förut, att det är just, vi kommer vara väldigt mycket upp och ner. Nu är det ju väldigt mycket, de här svackorna är ju, och lägsta nivån är ju, den är ju bottenusel.
Ja.
Och så stort spann får det inte vara. Där måste ju Pochettino kunna liksom krympa det avståndet. Högsta nivån, ja, men då är de ju toppklass. Men när de är dåliga, då är de ju liksom på Burnley nivå.
Ja.
Och så kan det ju inte vara för Chelsea. Så att där har ju Pochettino ett jättejobb. Och jag förstår att han är frustrerad också. Han har ju tagit an sig det här jobbet. Men att sitta med den här truppen, där det är nästan som att det är ett akademilag han tar hand om. Det är klart att det är tufft. Men och vi vet också vad det gäller med storklubbar. När de är... Man hamnar... När den här storhetsperioden tar slut och det kommer att det görs stora förändringar och det kommer en förändringsprocess. Det kan ta, titta bara på Arsenal, det kan ta alltså decennier innan man kommer tillbaka.
Ja.
Det kan vara en riktigt lång och tuff resa som Chelsea har framför sig.
Ja, det är onekligen så. Men du, på tal om korkskallar då, så måste vi väl ändå nämna Anel Ahmedhodžić. Som ju då blev den första lagkaptenen på 7 år, va? Att kliva ut i en Premier League-match utan regnbågsbindeln.
Precis, det var ju en kampanj de hade mellan 2 och 7 december. Ja. Att alla lagkaptener i Premier League skulle bära regnbågsfärgad kaptensbindel. Och som du säger, han var den första på 7 år som vägrade det. Och det har man, alla har rätt till sina åsikter. Det är ju så, vi lever i England också, ett fritt land och precis som Sverige. Men åsiktsfrihet, man får ju tycka precis vad man vill. Och vill man inte bära den där, även om jag har svårt att förstå hur man inte kan backa ett budskap där...
Fotboll är för alla.
Och att alla människor har rätt att älska vem de vill. Det har jag svårt att förstå. Men man har rätt att tycka olika kring en sån sak.
Absolut.
Däremot tycker jag också då att om det är så att han är så här, ja, men jag kan inte stå bakom det. Du har all rätt att göra om du tycker så. Men då tycker jag också att du ska svara på frågorna. När SVT sen hör av sig och frågar varför vill du inte bära binden? Och han svarar gissa. Att då är det ju som att han själv vet att det här är kontroversiellt. Och det här det här, att det är någonting som liksom, ja, det här kanske inte är helt rätt, eller det är någonting som skaver här. Men om du då inte vill stå bakom det, ja, men säg då vad du tycker. Mm. Då får du väl svara på varför. Att bara då säga gissa och
sen ducka. Han är ju lagkapten.
Ja, lagkapten. Och sen ducka alla frågor kring det. Mm. Ja, då får du väl brösta det du tycker då. Säg då vad du tycker.
Mm. Nej, men alltså de som vill uttrycka sig att fotboll och politik inte hör ihop. Det kan jag väl i många frågor verkligen hålla med om. Men det här är en väldigt enkel sak för mig.
För mig är inte ens det här politik.
Nej, det är inte politik. Rättigheter. Det är mänskliga rättigheter. Är verkligen så. Så att det är liksom det är världens lättaste budskap att sprida ut till alla unga pojkar och flickor där ute som har Anel Ahmedhodzic och andra lagkaptener och spelare som förebilder att kliva ut med den här binden och visa det. Men det mäktar inte han med. Eller han kan inte stå bakom det helt enkelt.
Nej, och jag menar till de som tycker att ja, men vadå, sådana där budskap, vad spelar det för roll? Det är bara en kaptensbindel. Kolla på kommentarerna kring rapporteringen kring den här händelsen och se vad som står där, så visar det att det fortfarande finns ett jobb att göra, och sådana här budskap betyder mycket för väldigt många människor.
Ja, så att, ja, vi släpper Sheffield idag och konstaterar i alla fall att de vinner fotbollsmatcher igen. Så att,
det gör de ju. Och de här bottenlagen sprattlar ju till.
Ja, de gör ju det. Alla i Burnley med viktig poäng mot Brighton. Luton som står upp bra igen. Ja. Fan vad de förlorar med uddamål.
Cambridge Road är ju en jobbig arena att komma till.
Och vad härligt. Alltså, såg du hur mycket det betyder för City? De är pressade. Ja, alltså, ja, när de verkligen står för den här vändningen.
Jag har sett på Peps uttalanden också.
Verkligen. Alltså, det
han försöker få det till vi mot världen. Ja. Nu, liksom.
Och de har problem, City. De går inte riktigt känna igen. De bygger lite om det där laget och det är inte riktigt på plats ännu. Och samtidigt som man ser också att Liverpool och Arsenal springer väldigt snabbt. Så blir det lite stressat. Och kommer då i 1-0 underläge precis innan halvtidsvila en riktig smocka för dem. Och känner att shit, nu är vi mot repen här. Men lyckas vända den här matchen och enorm glädje byter ut. Och vad härligt det är med den där typen av arenor med borta supportrar som får fyra. Och jag vet ju hur efterspelet har varit när Arsenal gjorde det. Jag tycker det var helt fantastiska bilder. Mm. Men ändå ska det bestraffas då från Premier League. Det är så fruktansvärt ruttet. Men det var häftigt att se City-spelarnas glädje. Det var häftigt att se Arsenal-spelarnas glädje. Men man lider såklart med Luton som är så nära att skälpa de här jättarna. Bara att ha Arsenal och City på besök. Det är ju helt enormt för en klubb av Lutons storlek.
Sett till hur matcherna utspelade sig så hade det inte varit helt sjukt om Luton hade stått med 6 poäng.
Ja.
På de här två fighterna. Och nu istället står på 0. Såklart väldigt tungt. Men det var också kul att se den här lilla Cambridge Road när de har ledningen och hur supporterna bara lyfter och det kokar där. Men också såklart som du säger, man såg verkligen på City-spelarna hur viktigt det här var. För de känner ju, det är ju någonting som inte riktigt stämmer.
Nej. Och då gäller det att få med resultaten här nu bara. Så att man inte halkar efter för mycket.
Mm, och vi vet, vid den här tidpunkten, då låg man inte 4, men man låg 2. Man var en bra bit bakom Arsenal. Mm. Så vi vet att de kan ta sig tillbaka.
Ja.
Men som sagt, den här formsvackan som vi har sett, och så överkörda man var på Villa, det har vi ju faktiskt aldrig sett tidigare. Nej. Under Pep i City. Och den här formsvackan som har varit, den har jag inte riktigt heller sett. Så det är någonting än bara att, så här, det är inte bara en liten formsvacka. Nej. Men det som du säger, då extra viktigt att kunna vända, även om det är mot lilla Luton, att kunna vända till seger.
Haaland skadad, men sägs ju vara tillbaka snart. Han kanske missar helgens match mot Crystal Palace. Sen är det ju VM för klubblag nere i Saudi. Och sen är han nog tillbaka till mellandagarna där. Men också ett glädjande besked för City, det är ju att De Bruyne är ju anmäld nu till att åka ner till Saudiarabien. Så det är möjligt att han kommer att luftas där och få speltid och sen vara redo för Premier League. Och det betyder mycket för Manchester City som ska ta upp jakten på Arsenal och Liverpool. Det är ju en galen så. Alltså vilken slutspurt ska vi inte prata om. Det kan vi prata om när vi kommer in till andra, till den tredje omgången. Mm. Men det bäddar ju för en otrolig vår här. Och så har vi då den lilla ingrediensen här med afrikanska och asiatiska mästerskapen. Där väl City inte tappar jättemånga spelare, va? Säger jag utan att kolla upp. Man har ju inte Mahrez kvar i
Nej, det är i laget. Inte så många.
Det är inte...
Och det kanske där vi ser City då... gasar på ordentligt. Jag kan ju bara tänka mig också vad Kevin De Bruyne, jag kan se framför mig att han bara står och stampar vid sidlinjerna nu.
Och så det kan ju till och med vara som så att det här uppehållet för honom, han har ju spelat väldigt mycket fotbollsmatcher, gör honom gott mentalt och som du säger väldigt redo att kliva tillbaka och visa hur viktig han är. Han är inte färdig.
Nej, men alltså, tittar du på elvan som var senast mot Luton, och du kan ju inkludera Haaland där också, så är det ju ingen spelare där som ska åka iväg på några av dem mästerskapen. Och tittar du på truppen i övrigt så tror jag faktiskt inte att du hittar någon som ska åka iväg på afrikanska eller asiatiska mästerskapen. Så att det kommer ju vara en edge för City gentemot de andra spelarna. Det drabbar ju inte Arsenal heller särskilt mycket heller.
Nej, nu har man ju inte, står man ju inte och faller med Thomas Partey heller. Precis. Han är ju borta.
Jag tror fan att han kommer kunna spela det.
Tomiyasu är ju skadad.
Ja, precis.
Så att det är Japan. Så det är inte nej. Det här bör ju lösa sig ganska bra för Arsenal.
Nej, men det är kittlande. Snart är vi faktiskt halvvägs på den här säsongen. Och vi har Liverpool på 37 poäng, Arsenal på 36, och så Villa på 35 och så City på 33. Mm. Och så Tottenham då på 30. Och en bottenstrid som ändå lever. Det trodde jag kanske inte när vi skulle vara 16 matcher in.
Vi har ju trott hela tiden att den här femteplatsen då ska ju räcka till Champions League. Det beror ju på hur de engelska klubbarna sköter sig i Europa. Frågan är hur koefficienten störs av att vi kanske får två engelska klubbar som inte går till Champions League-slutspel. United måste vinna mot Bayern München och hoppas på bra resultat här mellan Köpenhamn och Galatasaray. Och Newcastle, de har inte heller avgörandet i egna händer när de ska möta Milan hemma här. För om PSG slår Dortmund så är Newcastle i bästa fall i Europa League. Så det kanske är bara som så att det släpps fyra platser. Jag tror att det ska räcka ändå. För finns ju möjligheter att gå långt i Europa League också. Och där har vi ju Liverpool och Brighton vidare också. Så det kanske löser sig. Men vilken Europa League kan få? Newcastle, om de kommer trea i sin grupp. United kommer trea i sin grupp. Och så har vi Liverpool och Brighton redan där.
Mm.
Vi får prata mycket i Europa League kanske i vår.
Ja, det blir härligt. Kul för Viaplay också.
Ja, just
med
det.
Den rättigheten.
Såklart.
Så att, ja, nu ska ju gruppen avgöras på torsdag där.
Yes.
Och Champions League då tisdag, onsdag.
Yes, och det får torsdagsgänget snacka ner då. Helt enkelt.
Mm.
Och sen är vi tillbaka nästa vecka med ny härlig
Liverpool fotboll. Manchester United på söndag. Ja, vilken match det kan bli på alla sätt. Alltså det alla Arsenal-supportrar kommer ju sitta och hålla på
7-0 senast, och jag tror inte Liverpool... Alltså Liverpool kommer ha energi att
vrida upp
driven
ordentligt här nu. Vad händer med United? Säg att de åker på 5-0-torsk.
Ja.
Vad händer med United då?
Nej, då tror jag han får gå.
Ja.
Alltså en sån snytning. Mm. Ut mot Bayern München här nu. Harry Kane och Bayern München kommer ju såklart att vilja kliva ut på Old Trafford och jävlas. Och sen har du då Liverpool, värsta rivalen. Söndag 17.30. 4-0 i arslet. Och vi tackar holländaren nästa måndag, va?
Ja, jag har ju sagt det att han inte tränar United.
Nu har du verkligen möjligheten här. För sparkar de inte... Vi har redan tagit ut resultatet vi har sett i vår kristallkula här att det kommer bli en stor smäll då. Bruno Fernandes borta. Och man torskar med ett stort resultat.
Men det är inga
sparkar de dem inte då?
Nej.
Då sparkar de dem ju aldrig.
Men ska man nu vänta faktiskt tre ganska tuffa matcher här. Det är Liverpool, West Ham borta, Aston Villa hemma. Men tar sig United ur de tre matcherna med bra resultat? Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Men gör de det, då är det ju så här, då kan vi prata om ett annat United kanske som växer där.
Lovat.
Men jag tror ju inte det.
Nej.
Vad har du lovat?
Nej, men jag har ju lovat att de kommer... det är omöjligt för dem att nå...
Ja, du menar så. Champions League. Ja, Champions League.
Jag säger på de där tre tar de en poäng.
Ja, det är väl inte helt... Är det West Ham de kryssar mot?
West Ham, kryss. Villa finns inte på kartan. Alltså, de gör slarvsylt av dem.
Inte som det är just nu.
Det är ju, det är helt omöjligt, skulle jag säga.
Mm.
Och ja, Liverpool, de som sagt, perfekt förutsättningar för Liverpool. Betydelselös match här på torsdag. Bara kliva in redo att göra slarvsylt av värsta rivalen. Den möjligheten kommer de inte missa. Nej, vi sitter här nästa måndag och väntar in pressmeddelandet att Ten Hag kommer få sparken.
Ja, vet du vad Liverpool står i?
Nej.
1,40.
Ja, 1,40. Det är pinnar ner mot 1,25.
Ja, det kan det.
I veckan,
kan,
tror jag.
Precis. Speltips här att gå.
Ja, exakt. Vi får se vad de hittar på här hos Come On senare i veckan. Bra så, Björn. Vi ses om en vecka då, förhoppningsvis med nya...
Senast United slog Liverpool på Anfield 2016.
Ja.
Bara för, de går ju och vinner nu, bara för att vi...
Exakt. Det är väl det som är det hoppfulla då för alla United-supportrar, att vi har haft fel förut. Tack, Björn.
Tack
till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Big Six på torsdag igen. Vi hörs då.